Ja, nu ska Patrik få predika. Men jag vill bara informera att när han predikade bort i Burkina Faso, då fick han ha två tolkar för att de skulle förstå honom. Han pratade svenska och tolkades till franska, och från franska tolkades han till mori. Så att han har betydligt lättare här. Så varsågod Patrik, välsigna.
Tack. Dessutom fick jag ju för första gången i mitt liv pröva på att predika på engelska när jag var i Burkina Faso. Jag tror aldrig jag någonsin har varit så nervös som jag var innan den predikan. Så tack och lov låg det första dagen vi var i Burkina, så att jag kunde släppa det sen. Men det gick ju det också. Vi har fått en hatt till församlingen. En gåva till församlingen. Och jag bara undrar, vad ska en församling med en hatt till? Men om vi gör så att vi har den här hatten en vecka var under året, och vi är 700 medlemmar, så tar det ungefär 14 år tills alla har haft den här hatten. Vad tror ni om det? Om vi gör en lista där ute, så skriver ni upp er, så får ni den i den ordning som. Den här hatten och många andra hälsningar och böner och mycket tacksamhet fick vi vara med om. En händelse som etsade fast sig lite grann i min hjärna, det var när vi var på bibelskolan. För det första, när vi tänker bibelskola, så tänker vi bibelskola. Men jag tror att hela den här gruppen som var iväg blev chockad över hur stort allting var. Det var ju liksom inte bara en liten bibelskola med några bibelskoleelever. Det var en hel by med över 400 boende, med en vanlig skola, med en förskola, med yrkesskola både för kvinnorna, pastorsfruarna, och för pastorerna själva. För att få en lön, det kan man ju inte räkna när man är pastor i Burkina Faso. Utan då gäller det att försöka försörja sig själv, och då får man lära sig yrken för att kunna klara av det här. Så mycket av det här slog oss, hur stort allting var och hur fantastiskt det faktiskt var. Det har vi nog inte anat här hemma i Sverige. Men hur som, var vi på bibelskolan. En av kvällarna hade en liten gudstjänst där. Det var bland annat då jag blev tolkad i två led. Då sa jag på slutet att vi kommer ju från ett land som vi har mycket saker. Vi är materiellt sett mycket bra i Sverige. Men andligt sett så ligger vi mycket illa till. 2% brukar man ibland räkna som är aktivt kristna människor i det här landet. Be för oss, sa jag. Och jag trodde jag skulle blåsa av estraden. Den här bönen, jag har aldrig varit med om något liknande, så predikantveckan kan slänga sig i väggen. De bad så det bara, det var nästan så jag får bakåt av bara av själva ljudvolymen. Och varenda plats vi var på så bad vi dem be för oss. Och nu vet vi att nu ber de för oss varenda gång de samlas. Klockan 5:30 på morgon så slog den här gånggången på området. Magdalena räknade en morgon till 150 slag. Så att precis varenda en skulle vakna. Och sen klockan 6 så samlas man till bön varje morgon på bibelskolan. Och vi är ett av deras stående bönämnen. Kan vara gott att veta. Många hälsningar har vi med oss därifrån. Nu ska jag försöka predika ifrån den text som Christer läste som inledning, om hur lärjungarna ber att få sitta till höger och vänster om Jesus. Och så säger Jesus så här: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk, och att furstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Människosonen har inte kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Vi ber tillsammans. Herre Jesus, tack för att du är med oss här idag när vi får fira gudstjänst. Tack för att du är med våra vänner i Burkina Faso när de firar gudstjänst. Och tack för att vi, trots så olika förutsättningar, tror på samma Herre. Tack Jesus för att du är med oss här. Du ser de behov som vi har i Södertälje. Den nöd som vi upplever här. Vi ber Jesus att du ska förbarma dig över oss. Och du ser alla de små och stora församlingarna i Burkina Faso. Du ser de problem som de brottas med, den nöd som de lever i. Vi ber att du ska förbarma dig över dem, Herre. Och så får vi be för varann, och så får vi känna att vi är bröder och systrar hos dig. Jag ber att den här texten nu ska tala till oss i ditt namn. Amen. Det är inte så jätteofta jag lyssnar på P1, och jag tror jag har nämnt det tidigare, men jag lyssnade en gång, och då var det en kvinnlig forskare som hade undersökt vad ordningen i syskonskaran gör med oss. Och jag minns inte allt hon sa, men jag minns att hon sa så här, att ungefär 90% av alla höga chefer på våra stora företag är äldsta syskonet. Ungefär lika stor siffra av författare och konstnärer är mellanbarn. Och sen minns jag inte så mycket mer vad hon sa, men jag kom att tänka på det där när jag förberedde den här predikan. Jag kom att tänka på det eftersom jag är storebror. Och jag har hela mitt liv fått höra att jag gillar att bestämma. Och som känslig tonåring så visste givetvis mina yngre syskon det här. Och också mina jobbiga kompisar. De visste precis vilken sträng de skulle slå an för att få mig att flippa ur. Vad ska man annars ha syskon till? Vad ska man annars ha jobbiga kompisar till? Om de inte finns till för att driva en till vansinne. En av deras bästa och absolut mest elaka knep, det var en kombination av två brister hos mig. Det ena var, av någon anledning så gav mina föräldrar mig namnet Patrik med ett C på slutet. Precis exakt varenda en annan Patrik jag hade träffat eller någonsin träffade hade ett K på slutet av namnet, utom jag. Och dessutom då så påstod mina syskon att jag gillade att domdera och styra. Så att när de skulle reta mig ordentligt så skrek de King Patris, King Patris, King Patris. Och varenda gång så stängde jag in mig på rummet, smällde igen dörren och satte in och grät och tyckte synd om mig själv. Och jag kommer tänka på det där när jag satt inne i Stockholm i fredags på ett stökigt café någonstans och förberedde den här predikan och läste den här texten ifrån Markus. För Markus berättar ju om hur man närmar sig Jesu, slutet på Jesu liv på den här jorden. De var på väg upp till Jerusalem. De var rädda och de var nu mycket oroliga för vad som skulle hända. Och jag förstår dem. Deras mästare och herre skulle lämna dem. En sista gång, och det här händer ju vid flera tillfällen i evangelierna, men en sista gång så samlar Jesus de här 12 runt sig. Och så berättar han för dem vad som ska hända med honom när de kommer upp till Jerusalem. Här uppe, säger han, i staden så väntar spott och spe, misshandel, döden och så småningom uppståndelsen. Det här var slutet på Jesu tid, och nu skulle liksom lärjungarnas tid komma. Och jag anar att lärjungarna inte hade den blekaste aning om vad det här innebar eller vad som nu väntade. Och hur skulle de kunna ha det? Du och jag sitter här med facit i handen och ändå förstår vi ju knappast vad som hände. Men att det var någonting omvälvande de skulle få vara med om, det förstod de. Mitt i denna kontext, mitt i denna historiska brytpunkt, så visar lärjungarna all sin mänsklighet. Och de gör det alldeles övertydligt. Och just det här är anledningen, tänker jag, till att jag älskar Bibeln så mycket. Och jag tycker också att det ger Bibeln och skriften en större tilltro. Det här sättet som Nya testamentet beskriver lärjungarna på, det har förvånat mig många gånger. Alltså, Markus försöker inte göra något idolporträtt för eftervärlden att häpna över. Tvärtom beskriver han det precis som det var. Osminkat och helt osentimentalt. Lärjungarna var en bunt helt vanliga unga män där precis varenda en av oss skulle ha platsat. Vi är med på den sista, ja, denna den sista vandring som lärjungarna skulle göra tillsammans med Jesus. De vet om det. Det här är sista gången de går tillsammans med Jesus. De 3 åren är slut. Nu skulle Jesus dö. De vet om det. Och så börjar de med en helt vanlig mänsklig tuppfäktning. Och här känner vi igen oss, både du och jag, eller hur? Vi känner igen oss i den djävulska frågan som här smög sig in i de mest avgörande ögonblicken av frälsningshistorien. Vem är störst? Ja, vem är egentligen störst? Ni som kan i Bibel vet att Jesus i början av sin tjänst blir frestad av den onde ute i öknen. Och det var precis på det här området som Jesus blir frestad. Det handlar om makten, det handlar om äran, det handlar om härligheten. Men Jesus stod, som vi vet, emot den frestelsen. Och på något sätt tänker jag, är det som om samma frestelse kommer tillbaka igen, mitt i Jesu närhet en gång till. Men den här gången, inte hos Jesus själv, utan bland dem som skulle föra hans verk vidare, hans efterföljare. Och ni som känner mig vet att jag inte är den som ser demoner bakom varje hörn. Men här måste väl ändå den onde ha gottat sig åt hela den här konversationen. Det som från hans perspektiv misslyckades med Jesus höll här på att lyckas hos efterföljarna. Lärjungarna visade sig vara enklare måltavlor. Det hela blir ju dessutom till en slags förutsägelse av hela kyrkans historia, och egentligen av hela mänsklighetens historia. Och den eviga frågan som upptar oss: vem är egentligen störst? Och det finns olika intrikata sätt att mänskligt sätt försöka bevisa vem som är störst. Och lite grann beroende på sammanhang, kultur och mode. I Sverige har vi ett sätt och i Burkina Faso har man ett annat sätt. Men i kyrkans värld så har det nog alltid handlat om att vara lite närmare Jesus än alla de andra. Eller åtminstone uppfattas vara lite närmare Jesus än alla de andra. Att vara något mer from, något mer andlig, något mer helig. Jakob och Johannes kommer till Jesus med precis den här bönen: Mästare, vi vill be dig om en sak. Låt oss få sitta bredvid dig i din härlighet. Den ene till höger och den andra till vänster. Det de ber Jesus om är ju egentligen precis detta: låt oss vara närmare dig än alla andra. Det är en märklig förfrågan, kan tyckas. Och du och jag skulle naturligtvis aldrig få för oss att be en sån bön. I alla fall inte så tydligt. Men frestelsen finns där under ytan. Åtminstone i mitt eget liv. Hela det framgångsteologiska konceptet bygger på precis det här. Tänk om jag kunde vara Jesu gunstling lite mer än alla de andra. Tänk om mina böner tog lite bättre skruv än grannens. Tänk om jag kunde vara en andlig gigant där människor blir helade, bara skuggan faller på dem. Och jag har ibland funderat på vad skulle hända med oss? Vad skulle hända med mig om människor runt omkring mig blev botade när jag bad för dem? Vi vet hur det räckte med att skuggan ifrån Petrus träffade människorna när han gick gatan fram, så blev människor helade. Hur skulle det påverka mig? Vad skulle det göra med mitt liv? Skulle jag klara av det? Skulle min tro klara av det? Skulle min ödmjukhet klara av det? Alltså lockelsen att vara privilegierad har alltid haft stor och farlig kraft. Och här har jag en dröm när det gäller vår församling här i Södertälje. Och drömmen består i att människor skulle bli helade mitt under gudstjänsten. Alltså till ande, själ och kropp givetvis. Men jag ber till Gud att undret inte främst ska ske när vi ber för varann. Eller när vi blir smorda med olja. Utan mitt i själva gudstjänstsituationen. Det är min stora dröm. Jag drömmer om att man mitt under en predikan kanske, eller mitt under församlingssången, eller mitt under Burkina Faso-filmen blir helad. Jag drömmer om hur en gudomlig atmosfär ska vara så stark när vi samlas att människor kommer till gudstjänsten och bara sitter med i bänken, och där gör Gud undret. Och jag gör det bara för att det är Gud som ska få äran. Att det absolut inte ska gå att förknippa helande undret med en enda mänsklig varelse som sen ska kunna turnera runt med det. Allt för att frågan vem är störst ska bli så liten som möjligt. Och det är drömmen om församlingen som jag har, att undret ska ske mitt i den öppna, längtande, bedjande församlingen. För har inte kyrkligheten haft nog av mänsklig fåfänga? Sen börjar Jesus undervisa ytterligare en gång. Än en gång, och för vilken gång i ordningen kan man bara undra, så börjar Jesus att berätta för lärjungarna om skillnaden mellan världens sätt och Guds rike. Det finns en annan ordning. Där finns ett annat sätt att fungera. Och det är en fundamental skillnad. Och Jesus visar på den skillnaden genom hela sitt liv, genom sitt sätt att vara. Det som han nu var på väg upp till Jerusalem för att en gång till fullo visa, nämligen tjänandets väg eller betjänandets väg. Ni vet, säger Jesus, att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er, säger han. Den som vill vara stor bland er ska vara de andras tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. Och när vi läser det här så vänder det sig och bänder och bökar i vårt kött. Att vara så ödmjuk, vem klarar det? Kan det verkligen vara nyttigt? Det finns hos Jesus någon slags tydlighet som är skrämmande. En tydlighet som kan göra vem som helst av oss upprörd. Och blir inte speciellt upprörd, alltså åtminstone till liberal teolog. Vi börjar instinktivt ifrågasätta. För inte kan väl Jesus ha menat. Nu måste allt detta tolkas. Kan det verkligen vara så? Kan man verkligen mäta storhet på det sättet? Är inte det snarare dumhet? Ja, men tänk om. Bara tänk om detta bibelsammanhang tillsammans med alla andra vi kan lägga till detta inte är tolkningsbara ställen som rymmer större andliga hemligheter som vår tids skriftlärda bara kan förstå. Tänk om det inte är så. Tänk om det helt enkelt betyder exakt vad det står. Vad skulle det innebära? Vad skulle det göra med en församling som bygger på de principerna? Som faktiskt tillämpar de principerna och som blir biblisk i den meningen. Där vi har plats för den som är faderlös. Där änkan ges utrymme. Och där invandraren i all sin olikhet blir älskad och betjänad. Vad skulle det göra med en sån församling? Förra veckan var det väl, tror jag, så satt jag tillsammans med Mia på Texas Longhorn här i stan och åt lunch. Och efter en stund in på den här lunchen så kommer det ett gäng och slår sig ner i bordet bredvid. Och det visar sig vara ett gäng ifrån den bank som vi som församling gör våra bankärenden med. Och med i det här lilla gänget, de var tre stycken, så var vår kontakt på banken med. Och vi var några stycken som strax efter jul träffade henne och gick igenom våra relationer och sådär som församling och bank. Hon hälsade glatt på mig och Mia och så började hon småprata lite grann. Och sen började det märkliga att hon med en väldig entusiasm började berätta för sina kollegor, det var hennes högste chef och en kollega till, om vilket fantastiskt arbete Pingstkyrkan i Södertälje utför. Hon börjar berätta om hur mycket vi gör bland fattiga i Afrika och Asien. Hon börjar berätta hur vi försöker hjälpa socialt utsatta människor i Södertälje. Hon berättar om verksamheten vi har för barn och ungdomar och äldre. Och hon pratar om hur gott det är att det finns människor, och då menar hon oss, som inte bara, som hon sa, vi på banken är ute efter att tjäna pengar. Och jag skulle säga att hon talade med stolthet om vår församling. Hon som inte ens är med. Det var märkligt, men det var väldigt underbart. Så vad händer med en församling När jag inte väntar mig att bli servad eller serverad, utan är den som servar och serverar. Vad händer med en församling när jag inte väntar mig att bli upppassad av en anpassande omgivning, utan där jag anpassar mig till ett upppassande tjänande? Vad händer med en sån församling? Snart ska vi fortsätta se. Vi ska se tre intressanta filmer ifrån flickskolan, ifrån pojkhemmet och ifrån bibelskolan i Burkina. Men först vill jag bara nämna om den sista kvällen på vår resa till Burkina Faso. Den lilla gruppen av svenska besökare blev bjudna på middag av samfundets ledare där nere. Det var vi och det var pastorerna i den kyrka som samfundets ledare en gång i tiden var med och startade. Och idag hade de, om jag inte minns fel, mer än 1000 medlemmar. 1500 medlemmar. Mitt under den här middagen, med föreståndaren för den här församlingen med 1500 medlemmar, så gick han omkring, föreståndaren gick omkring och betjänade alla oss andra. Och inte bara oss svenskar som man nästan kunde räkna med, utan också alla sina 8, 9, 10 medhjälpande pastorer som var med den kvällen. Han var den som gick och serverade och betjänade. Tyckte det här var oerhört gott att se. Det var som om bibelstället ifrån Markus blev verklighet. Den som vill vara stor bland er ska vara de andra tjänare. Och den som vill vara den första bland er ska vara, säger Jesus. Ska vi be. Och tack för att du genom din heliga ande gör precis det som jag den här dagen. Tack för att vi kan leta att du gör det. Tack och betjäna bara varandra. Jesus, för att du att en gång dö för oss. Hjälp oss att i det dagliga liv som vi lever kunna dö en smula ifrån oss själva för andra människors skull. Jag ber om det, Herre. Amen.